Som jag nämnde i förra avsnittet, ett sätt för en ung matematiker att etablera sig i historien och bli sin generations matematiska kämpe är att ta en planet och skriva referensverket på dess omloppsbana. Så den här historien börjar ungefär samtidigt som förra historien börjar. Med en anonym ung matematiker, inte samma som förra historien. Det är inte John Couch Adams här, det är en annan anonym ung matematiker. Så han försöker plantera sin flagga i den matematiska jorden genom att fixa till Mercurius bana. För Mercurius är svår att observera. Vi försöker hålla det här så otekniskt som möjligt. Mercurius är ganska nära en stjärna som gör att när man ser den stjärnan ser man nästan alltid Mercurius. Fast det går inte att se Mercurius för den stjärnan. Ja, det är ju då solen. Och när man ser solen är det dag. Och då är det svårt att se Mercurius. Ibland så går ju solen ner innan Mercurius. Då kan man se den. Heja, heja. Men det är framförallt när Mercurius är på en viss del av sin omloppsbana. Och sen så kan man ju se Mercurius när den går framför solen. Och så kan man se Mercurius, ja, under solförmörkelser. Men nu hade man genom en rätt stor ansträngning senaste decenniet observerat Mercurius varje gång det går så exakt det bara går. Och det gäller bara att vara först. Det gäller att vara först och räkna. Det gäller att vara en liten opportunistisk matematiker. Och är du först att räkna och så publicerar det här, då är det du som har referensverket. Det spelar ingen roll om någon annan är en halv promille bättre om de kommer en månad senare. Så den här matematiken, han räknar och han räknar och han räknar och han räknar. Och han hade nästan skrivit hela sitt referensverk här. Han hade nästan planterat sin flagga. Han hade inte publicerat den. Han väntar lite. Mercurius kommer passera framför solen om bara någon vecka. Och då kan han ju passa på och kolla att det stämmer. Så han räknar och räknar och räknar. Kom fram till att den ska passera framför solen vid det här klockslaget. Om man är i Frankrike, det var en fransk matematiker. Och då stod han där med sin klocka. Och vänta. Och vänta. Och vänta. Än så länge ingen Mercurius. Där. 16 sekunder. Efter att han hade sagt att den skulle vara där. Var den där. Framsteg. Nej, vänta. 16 sekunder är för mycket. Han trodde att han hade bättre. 16 sekunder är på tok för mycket. Det här kan han ju. Det här. Det är ju nästan värre. 16 sekunder är ju en evighet. Han kan inte vara off med 16 sekunder. Så han publicerade aldrig det här. Faktum är att Mercurius skulle bli den här mannens nerfall är ett starkt ord för att, ja, vi kommer till det. Men det skulle bli hans vita val i brist på andra ord. Men den här matematiken räknade på annat. Han levde ett långt bra liv och han blir etablerad. Så den då icke så anonyma astronomen och matematikern, men vi tänker inte nämna hans namn, kommer till det, vi tänker inte nämna hans namn riktigt än. Han ber Frankrike om pengar för att nu vill han studera hela solsystemet. Han ska få varenda jävla planet på rätt plats. Och det här är efter att Neptunus har upptäckts. Så han började räkna med Mercurius innan den hade upptäckts. När man hittar en till planet och tänker att nu. Nu ska han inte skriva referensverket för en planet. Nu ska han skriva det för varenda jävla planet. Det tar ett tag. Och han vet att det tar ett tag. Så han ber om pengar för att observera och för att räkna. Och han behöver tid på teleskop. Och han behöver få sitta och räkna själv. Och han behöver två stycken som hjälper till i ett decennium. Och franska staten säger, här, ta pengarna. Så. Han räknade. Han räknade och observerade. Eller ja, framförallt var det väl andra som observerade när han bad dem observera. Och han lyckades ta sig upp i världen och var till slut direktör av Paris observatoriet. Och då kom han fram till att det är fel på en omloppsbana. Vill ni gissa vilken? Vill ni gissa vilken? Det är Mercurius. Problemet är att Mercurius omloppsbana, den är rätt elliptisk, så den är ganska avlång. Det är inte ett problem i sig. Problemet är att den håller sig inte i samma ellips hela tiden. Det är inte heller ett problem i sig. Men det som sker är, om tänk dig att den lämnar lite färg efter sig när den åker runt solen. Det gör den ju inte, men tänk. Så att det blir en linje. Så att först blir det en ellips. Men sen nästa år blir det en ny ellips. Som ser ut ungefär som den första, fast den har snurrat lite. Hela ellipsen liksom pekar åt ett annat håll. Det är inte heller ett problem. För att man ser att amen, Venus kommer liksom dra på Merkurius och jorden drar på Merkurius och Jupiter drar på Merkurius och Mars också, men ingen som bryr sig om Mars. Mars är för liten. Problemet är att det går för snabbt. Den snurrar lite snabbare än den borde. Aha! Säger då den anonyma astronomen som alla känner till, som inte är så anonym längre, men jag tänker inte berätta om det. Aha! Säger han. Jag har två förklaringar här. Det skulle kunna vara så att det finns en massa innanför Merkurius, en massa asteroider, en massa småstenar, fast tillräckligt många av dem att de ändå påverkar banan av Merkurius. Det kan ju också vara så, här är en lite försiktig, men det kan ju också vara så att de här småstenarna sitter ihop i vad man då skulle kalla en planet. Det kan ju vara så att det här är den andra mannen i hela världshistorien som har tittat ner i sina matematiska ekvationer och funnit en planet. Inte längst ut den här gången, utan längst in. Men, skriver han är väldigt försiktig med det här, att han tror ju inte det, för man borde ju ha sett den då. Jag menar, den är väldigt, väldigt nära solen, så att man kan inte se den på dagen, och fine. Men ibland så kan du ju se saker, framförallt när de åker framför solen. Kan du se dem? Eller om det är solförmörkelse, då kan du se dem. Så han nämner att han, nej, det är förmodligen en massa stenar. Det är förmodligen bara, ja men rymdbös igen. Men man vet ju aldrig, man vet ju aldrig. Och det är inte det som är hans poäng. Han vill ju inte hitta en planet. Eller, ja, jo, det kanske han vill. Men framförallt så vill han ha förklaring på Merkurius omloppsbana, för att han har tröttnat på att det finns de här felaktigheterna i solsystemet. Han vill lägga ner alla pusselbitar en gång för alla och säga, nu klara. Men, så han publicerar det här, men det kanske är dags nu att berätta vad det här är för man.
Urbain Jean-Joseph Le Verrier, sin tids främste astronom och upptäckare av Neptunus, bankade på dörren till den lantliga lilla stugan. Urbain Jean-Joseph Le Verrier var på ett uppdrag av ädel samt vetenskaplig natur, och när Urbain Jean-Joseph Le Verrier, lejonet av Paris, hade ett ädelt och vetenskapligt syfte, då står ingen och inget i hans väg. Inget, säger jag. Inte olösbara differentialekvationer, inte hans inkompetenta och oinspirerade kollegor, inte solen själv, även om den hade haft en tendens att vara i vägen den senaste tiden. Och absolut inte en liten trädörr med rostiga spikar som råkade sitta ihop med en liten och sliten tegelstuga som råkade innehålla den enda mannen i den upplysta världen, Frankrike, som hade sett den nya planeten. Den nya, nya planeten. Åtminstone är det vad de sa, att stugan innehåller mannen och att mannen innehåller information. Lejonet av Paris bankade återigen på dörren. Det kom en harkling från vänster. Le Verrier hoppade nobelt till av skräck. Om du lugnar dig så är jag säker på att Ed kommer snart. Rösten tillhörde mannen som stod till vänster om honom. Le Verrier, baserad på det axiomatiska antagandet om Ockhams rakblad, drog slutsatsen att harklingen hade tillhört samma man. Le Verrier hade glömt att han hade släpat med sig denna brevbärare från Paris hela vägen ut i denna håla mitt i ingenstans. Varför skulle lejon bemöda sig att minnas alla myror som följer dem? Nej, Le Verrier, rättade han sig själv. Nej, myror följer inte lejon. Myror levererar icke några brev. Duvor levererar brev. Och självklart följer de lejon. Alla med icke-trivial mängd intelligens har intresse av lejons affärer. Men som sagt, varför skulle lejon bemöda sig minnas alla duvor som följer dem? Men jo, postmannen var här i egenskap av objektivt vittne. Ty detta skulle, med lite tur, bli ett ögonblick att bevittna. Urbain Jean-Joseph Le Verrier sträckte ut armen för att ännu en gång banka på denna minsta av portar. Men se, dörren öppnade sig och presenterade således en liten man på tröskeln. Urbain Jean-Joseph Le Verrier hade sin arm utsträckt och hans hand befann sig rakt framför den lilla tröskelmannens panna. Det skulle vara så lätt att avsluta rörelsen med en lite lättare knackning på tröskelmannens lilla tröskelpanna. Möjligen skulle informationen flöda ut då, likt gulan ur ett sprucket ägg. Men möjligen skulle din icke göra så. Lejonets tass återgick till sin ursprungliga position. Tröskelmannen stirrade blankt med munnen på glänt på Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Det är lätt att döma dessa lantliga lollor för deras brist på skarphet, intellekt och utbildning, men Urbain Jean-Joseph Le Verrier visste bättre. Ty Urbain Jean-Joseph Le Verrier hade nämligen denna effekt på folk. Inte bara folk, utan även i viss mån det goda folket av Paris. En äkta gentleman hade bjudit in Le Verrier i sitt hus vid det här laget, men tröskelmannen var som sagt upptagen med annat. Att beundra, för att vara mer specifikt. Ty en stjärna har stigit ner från himlen för att besöka denna lantliga amatörastronom. Bra formulerat, tänkte Le Verrier. Det skulle han försöka komma ihåg. Oavsett, Le Verrier läste mellan de osagda raderna och gjorde den arma tröskelmannen en tjänst genom att bjuda in sig själv. Han sköt tydligt men bestämt tröskelmannen åt sidan och klev in i stugan. Tjena, Ed, sa postmannen till tröskelmannen. Tröskelmannen, Ed, blinkade till och verkade återvända till verkligheten. Hej, Valé, svarade han tonlöst. Läget sen sist, fortsatte postmannen. Jo, man ska inte... Ni står och kluckar som höns utan en tupp, utbrast lejonet från Paris. När det finns värdar att upptäcka. Du, han pekade på den lilla tröskelmannen. Ge mig ditt namn. Ed. Ge mig ditt namn, upprepade lejonet med emfas. Edmond M. Lescarbeau. Vad står M:et för? Modest. Lejonet såg sig omkring i den lilla stugan. Jo, det var ett passande namn för en man som levde detta liv. Vet du vad detta är? Le Verrier drog fram ett brev ur sin rockficka. Det är ett brev, sa Edmond. Mitt brev, förtydligade han. Ditt brev, menar jag. Ditt brev, som jag skickade till dig, som ett brev. Berätta nu, unge man. De var samma ålder. Vem du anställde för att leverera sagde brev. Ed tittade på brevbäraren Valé som fortfarande stod vid tröskeln och väntade på att bli inbjuden. Han, sa Ed och pekade. Utmärkt. Vad är hans namn? Valé. Förnamn? Jo, han heter... Vi har inte tid! Le Verrier vände sig till postmannen. Kom för guds skull in och stäng dörren efter dig. Han släpper in kylan. Släpper ut värmen, rättade Ed automatiskt. Det uppstod en tystnad. Eds ögon spärrades långsamt upp när han insåg vad han hade gjort. Inte många män rättade lejonet, och en färre av dessa levde tillräckligt länge för att berätta om detta misstag. Men Le Verrier log. Till det är sant att värme är en äkta fysikalisk entitet. Kyla är blott brist på värme. Berätta nu, unge man, för lejonet Le Verrier. Ed och Valier utbytte en snabb blick och ett förvirrat leende. Vad du har sett. Valier steg äntligen in i huset och stängde dörren tyst efter sig. Jo, jag såg din planet, va? Sa Ed. Din nya planet. När den passerade framför solen. Jag har byggt en kupol för solastronomi uppe på vinden, förstår du. Så jag tittar ibland mellan patienter. Patienter? Patienter. Jo, jag är läkare. Byns doktor, förstår. Nog med onödigt chatter. Berätta om dagen. Jo, du förstår att det var så att för 9 månader sedan så såg... 10 månader? Men vad falskt. Varför har han suttit och värpt på denna hemlighet i 11 månader? Om du hade haft sinne nog att höra av dig redan när du såg den så hade jag varit här för ett år sedan. Jo, men det var inte förrän jag läste er artikel förra veckan som jag förstod vad jag hade sett. En helt ny värld, va? Vulcan, sa Le Verrier. Det är vad de kallar den. Berätta om dagen. Min herre verkar inte kunna hålla sig till ett ämne. Jo, så jag tittade i mitt teleskop. Mellan patienter. Och då såg jag en fläck på solen. Du såg en solfläck? Nej, mitt lejon. Min herre. Den var för rund. Är inte solfläckar runda? Inte så här runda. Och den rörde sig för snabbt. I en rak linje. Nästan rak linje. I och med nord till syd eller syd till norr? Frågade lejonet pillemariskt. Han lekte med det lantliga lilla fåret. Öst till väst, givetvis. Utmärkt svar. Ytterst utmärkt svar, tänkte Le Verrier. Fast inte helt då, fortsatte Ed. Utan med en vinkel. Jag skrev ner, jag har mina anteckningar här i... Senare, utbrast lejonet, då han hade upptäckt trappan till övervåningen. Nu så ska vi inspektera Herrns teleskop. Utan att vänta på svar försvann Le Verrier uppför trappan. Valé fångade Edmonds blick. Ed såg chockad ut. Och Valé nickade förstående. Och jag behövde dela tågkupé med det där lejonet i timmar. Kan du tänka det? Ed kunde tänka sig. Ledsen för det, sa han. Ingen fara. Men du skulle sett Paris-observatoriet. Så vackert. Men människorna där, ja, nej, de var inte glada, du. Men kanske nu, när han där, Valé pekade upp mot övervåningen, är här istället för där. Ed kunde tänka sig även detta.
Ja, han är tillbaka. Det var även denna gång. Leverier. Inte nog med att den här mannen från ingenstans hittade Neptunus i sina ekvationer. Han kommer nu göra det igen. Han kommer nu hitta ännu en planet. Han har nu hittat ännu en planet. Med någon fransk liten lantlig doktor, sure. Men ändå, den är funnen. Det är ju otroligt. En och samma man har gjort det igen. Frankrike har gjort det 2 gånger i rad. Folk sitter och gråter hemma i England. Åh, de är så långt efter. Men det var ju bara en observation. Från det så gjorde såklart Leverrier det Leverrier brukar göra. Han räknar. Han kommer fram till en rätt bra hypotes på hur den skulle kunna vara. Och framförallt hur omloppsbanan skulle kunna vara. Och framförallt den kommer fram till här är väl då hur lång tid det tar att åka runt solen. För den här lilla planeten, för Vulkan. För med det kan man då göra hyfsade förutsägelser om när den kommer att åka framför solen nästa gång. För den är ju väldigt svår att se på det stora hela. Man kan ju, som jag sa tidigare, samma som med Mercurius, väldigt sällan se den förutom om den åker framför solen eller en solförmörkelse. Så alla börjar leta. Och när jag säger alla, men det är varenda Jeppe med ett teleskop. Och det är så många. Som ett teleskop. Det ska här läggas till för övrigt. Att de har smoked glass kallades väl då. Så någon typ av mörkt glas de stoppar framför. För att om du riktar ett teleskop mot solen. Jag menar, ett dumt mot teleskopet. Superdumt mot dina ögon. Stirra inte in i solen. Behöver jag säga det. Gör det inte. Det är dumt. Så. Varenda jävel börjar leta. Så många människor såg den. Mest amatörer. Bara amatörer. Vilket är fint någonstans. Att amatörastronomer kan hjälpa till att föra vetenskapen framåt, antar jag. Är det det de gör? Jo, det är klart de gör. De hittar en planet. Eller? I alla fall. Det var en solförmörkelse på gång. Yes! Dessvärre så var den här solförmörkelsen som så att man kunde inte se, man fick inte total solförmörkelse. Överallt på hela jorden. Så den här solförmörkelsen såg man bäst om man var i Ryssland. Det var inte jättekul att vara i Ryssland då för amerikanerna tydligen. Det var inte, du vet, på ett trevligt ställe i Ryssland utan rätt nära Sibirien. Men andra stället var amerikanska västern. Ja, nu åkte astronomerna ut med sina grejer på tåg till vilda västern. Det fanns många historier om att det kanske inte gick jättebra i jättemånga fall. Det var vilt där ute. Jag pratar om kaoset i solsystemet. Kaoset i vilda västern finns det andra filmer om. Oavsett, nu var proffsen på gång. För tänk att vara första proffset att se den här. Det är inte riktigt samma som var första. Men alla trodde inte på att Vulkan existerade. Alla tog inte riktigt den här franska lilla doktorn på allvar. Och de tog inte heller riktigt de andra amatörastronomerna på allvar, utan den fanns inte riktigt för en professionell astronom hade hittat den, och det kan vi diskutera om det är okej eller inte, varför ska man inte ta alla på allvar, men ja, så var det med det. Astronomi är ett ganska chill jobb, eller jag menar det är mycket konkurrens, många sena nätter, jag vet inte om det behöver sägas om man är observatör, men det är svårt att missa någonting förutom det hemska kaoset som är en solförmörkelse. Så när skulle vara 7 minuter om de hade varit i Ryssland, nu är det med amerikanska vilda västern, då får de 3 minuter på sig att finna en ny planet. 3 minuter. Du vet, givet att det inte är molnigt. För då har de åkt ut onödan. Men. Vår huvudperson här då, James Watson. En av så fruktansvärt många astronomer som är ute där för att leta. Alla är ju inte där, ute där för att leta efter Vulkan. Vissa gör andra saker. Thomas Edison var med, inte astronom då. Han hade en uppfinning, jag vill inte säga att det var hans uppfinning, men han hade en uppfinning som skulle kunna mäta infrarött ljus som han då ville testa för första gången på solen. Och det funkar inte alls. Och sen så blev han lurad och skjuta en kanin som var uppstoppad. Så allting här börjar 13 minuter över 3. 3, 2, 1. Totalitet. James Watson fixerade sitt solteleskop rakt mot solens mittpunkt. Sen började han långsamt, långsamt röra det österut i sökande efter stjärnor. Och en viktigare ljuspunkt är som inte var stjärnor. Med astronomiska mått mätt var teleskopets hastighet otrolig, nästintill vårdslös. Men nu, med en skarp 3 minuters tidsgräns, kändes den glaciärartad. Där! Där, en stjärna! Delta Country. Okej, Watson gjorde en snabb anteckning om dess position och dess magnitud. Efter 8 grader vände han riktning på teleskopet och upprepade proceduren västerut. Stjärna nummer 2. Theta Canceri. Anteckning. Västerut. Stopp! Vad var det där? Det var en stjärna där. Där ingen stjärna bör vara. Skulle det kunna vara det Watson trodde, hoppades och anade att det kanske kunde vara magnitud 4. 4,5. Den var rund. Det var viktigt att etablera. En komet hade varit mer avlång. Men en planet. Han skrev av i sin anteckning. Watson fortsatte. Centrerade teleskopet vid solens mitt, drog ner teleskopet 1 grad, svepte västerut igen. Där, igen! Ännu en okänd stjärna, B. 2 minuter hade passerat. 1 kvar. B var svår. För A så hade Watson hittat andra stjärnor, kända stjärnor, som man kan använda för att fastställa dess position. Men för B, inget. Han satsade sin sista minut, sin absolut sista minut, på att försöka hitta några kända stjärnor kring B. 50 sekunder kvar. Tiden tickade snabbare än Watson hade väntat. 30. Sen 20. Kom igen, kom igen. 10. 5. 4. 3. 2. Sista chansen nu. 1. Solen började titta fram bakom månen. Stjärnorna försvann snabbt bakom dess ilskna sken. Watson visste inte vad B var. Kanske bara en stjärna, en vanlig känd stjärna som han hade sett utan att känna igen. Men A... Han visste vad A var för någonting. Det var Vulcan. Av alla astronomer som var där var det James Watson alena som hade sett Vulcan. Är det konstigt? Nej, tänkte Watson. Det är inte det minsta konstigt. Han skrev ett telegram på en gång. Skickade iväg att jag har funnit den. I'm amazing. Och efter det så följde ett par år och att folk långsamt trashade allt han hade sagt och bara tegelsten för tegelsten drog ner hela hans karriär i fördärvet. Varför bara ett par år? Jo, sen dog Watson av förhoppningsvis andra anledningar. Eller? Jo. Men Scientific American fortsatte få insändare. Så fruktansvärt många insändare. Här, jag har ett exempel. Från Scientific American 1876, 18 november. Sidan 321, om du är nyfiken. Det är 4 stycken insändare på den. Den första handlar om kemi. Den har ingenting med astronomi att göra. Inte ens nästan. Ändå lyckas de få in, i en metafor på slutet, så lyckas de få in Leverrier. För att det var någon som hade förutspått något inom kemin. Och sen så hade han lyckats hitta det. Eller en annan person hade lyckats hitta det. Och man kan förutspå någonting. Och sen så hittar man det, då är man som astronomen. Det är också, du vet, allt som matte gör, men okej. Okay. Sen så har vi nummer 2. Den handlar om att det varit panik i en skola för att det var ett rör som det kom ut och rök ur. Och då tänkte de att det var ingen bra. Här ser det ut som att det brinner. Den här är jag stort fan av. Den är kort, den har ingenting att göra med Vulcan. Sen så har vi en så lång berättelse om en snubbe som han var ute och han hade sett Vulcan. Oj, 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 han hade sett Vulcan. Och alla andra kom in. Hela hans familj och alla såg Vulcan och var så här, oh, spännande, 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 spännande. Väldigt trevligt, han har sett Vulcan. Sen så är det någon som har skrivit in om att, nej men nu är jordens rörelse lite oväntad här. Man kanske kan lära sig något om någon ny planet från det. En av dem handlar om Vulcan. 3 av 4 handlar inte om det. Men ändå lyckas 2 av de 3 dra upp det på en enda sida. Och det kom ut, Scientific American kom ut flera gånger i månaden. Men, okej, James Watson såg den. Folk började bli lite taskiga mot honom för att han såg den. Men vi kommer till detaljerna där. Varför är det så många amatörer som ser den då? får de för sig att de ser den? Finns det någonting som kan se ut som en planet? Ja, det finns någonting som kan se ut som en planet. En solfläck, vilket är en fläck på solen. Vilket är exakt det de söker. De söker en skugga som är en fläck på solen. Och om du är vältränad och du vet vad du håller på med. Vältränad låter som en hund. Välutbildad, antar jag, inom solastronomi. Då kan man skilja på en solfläck och en planet. De ser väldigt annorlunda ut. Så här kring har Scientific American tröttnat. De vägrar ta emot fler berättelser om folk som har fått för sig att de har sett Vulcan. Även om Vulcan existerar eller inte existerar, vem vet, det skiter de i. Det skiter de i. De vill inte höra mer. Jag skulle läsa högt vad de hade skrivit. Men även nu, så ett och ett halvt sekel senare, så måste man betala för att läsa deras gamla artiklar. Så här kommer en dramatisk återskapelse av hur de kan ha formulerat det hela.
Bästa läsare, brevskrivare samt gentleman. Angående korrespondens med avseende till den nya planeten Vulcan. Varsågod och sluta. Tack på förhand. Vi på redaktionen har fått en stridström av brev där ni beskriver hur ni har satt en prick på solen. Hela familjen samlades, alla var så imponerade. Så imponerade, stora applåder. Och inte nog med att ni såg den, gamla mormors mor såg den redan som liten flickesnärta. Om man kan lita på mormors mors syn, för en gång, förstår ni, såg hon en dräktig kronhjort på 7 miles avstånd. Och inte heller hon ljugit en enda liten smålögn i hela sitt långa liv. Hur kan min herre insinuera dessa grövsta av synder av min ömma moders mammas mor? Vi ber er därför nu vänligt men bestämt att hålla käften. Vi på redaktionen kan inte fortsätta publicera dessa insändare, för det finns dessvärre andra vetenskapliga ämnen. Jo, vi vet. Så tråkigt att läsa om brandsäkerhet och medicinska framsteg när det kanske finns en sten nära solen. En stor sten till och med. Slutligen vill vi här på tidningen påminna om att plural av anekdot inte är data. Ta er i röven. Scientific American.
Okej, okay. Scientific American har sagt ett starkt och tydligt tack, men nej tack. Vilka är det kvar som jobbar på det här? Var är Le Verrier? Faktum är att han har inte riktigt hörts av i den här debatten på över ett decennium. Han har börjat räkna på asteroider istället, att han vill få deras omloppsbana korrekt, och det är väl fine, absolut, han får göra vad han vill. Och även den franska lilla lantdoktorn, han ville inte ha något med folk att göra efter det här. Han fortsatte vara en doktor, tack så mycket. Hon tänkte inte ställa upp på någon jävla intervju i någon jävla tidning. Jag tror inte han svor så mycket, vem vet. Men, för att citera ett visst svenskt företag då, plötsligt så händer det. Det är ett proffs, ett faktiskt riktigt astronomiskt proffs, en solastronom till och med, ser Vulcan. Med ett bra teleskop, ett bra solteleskop. Och då, från att mer eller mindre långsamt börja gå ner i dvala hela vulkanforskningen, åtminstone bland proffsen, så händer någonting.
Knack, knack, Sulla Verriers assistent. Ack, varför? Att Le Verrier, lejonet av Paris, skulle drivas ur sin kula av en ömklig man som väljer att tala framför att handla. Ack, varför? Som väljer att säga knack, knack när en knackning är ett lika gott alternativ som något. Ett bättre alternativ än något, skulle han inte säga. Assistenten öppnade försiktigt dörren, men bara en smula. Bara på glänt. Aha, tänkte Le Verrier. Lejonets kula väcker fortfarande skräck hos hjälpen, även om lejonets päls har börjat gråna. De hoppar inte in utan att först stoppa in en liten tå. Små tår har man i överflöd, men ett helt ben vill man inte vara utan. Innan assistenten hann yttra några fler dumheter röt lejonet. Gör det inte! Assistentens blida ansikte dök upp i dörrgluggen. Gör det inte vad, min herre? Tvinga mig inte finna ännu en värld. Så jag är upptagen med kartläggningen av dussintals allaredan. Hundratals! Assistenten tvekade en smula. När han påbörjade ett samtal med Le Verrier fick han alltid intrycket av att konversationen redan hade pågått ett längre tag och att han avbröt någonstans mot slutet. Min herre har fått brev och allt, sa han försiktigt. Om vad? Svara mig detta, din gulmagade ungrygg. Om vad? Om, assistenten tittade på brevet. Om Vulcan, tror jag, min herre. Se! Lejonet hoppade fram och ryckte upp dörren till fullo. Se, vad var det jag sa? En ny planet. Luverie såg manisk ut. Jag har skapat en värld. Han stod i en öppen morgonrock med blott underbyxor att skyla hans nedre delar. Jag har kartlagt hundratals mindre världar. Lejonets händer viftade vida och vilt omkring. Jag bringar ordning till kosmoset. Han hade ryckningar i sitt vänstra öga.
Mer ordning än någonsin tidigare.
Håret, det lilla som fanns kvar, stod åt alla håll. Räcker inte det? Han satte sig matt på golvet framför dörren. Kan inte det räcka? Assistenten visste inte vad han skulle svara. Faktum var att han sällan visste det. Luverie plockade fram en potatis ur morgonrockens ena ficka. Rent spontant tänkte assistenten, kan detta inte vara ett tecken på god och proper hälsa? Säg mig, unge man, vad detta är. Detta visste assistenten vad han skulle svara på. Det såg ut som en potatis. Han knackade lätt på den. Kändes som en potatis. Bara för säkerhets skull böjde han sig fram och luktade på den. Jo, det luktade även potatis. Det där, sa den unga assistenten vis av sin tidigare erfarenhet med Luverie, är inte en potatis. Exakt, sa Luverie. Exakt, upprepade han matt. Och se här, ur sin andra ficka drog han fram en liten boll. Den var röd. Vilken av dessa två, min unga assistent, är mest komplex? Även detta var en simpel fråga. Potatisen. Inte potatisen. Den som mest inte är en potatis. Minst inte är en potatis. Detta borde varit en simpel fråga. Assistenten pekade på potatisen. Den där. Just så, sa Luverie. Han la sig ner på golvet och höll upp de två objekten mot taket. Den här, sa han och skakade slött bollat, är en planet. Rund. Simpel. Stor. Tråkig. Han kastade iväg den mot rummets hörn. Men den här, han skakade potatisen, är en asteroid. Varierad, mångfacetterad, levande, föränderlig och spännande. Varför måste jag finna ännu en planet? Varför får jag inte fortsätta mitt jobb med asteroiderna, kartlägga deras banor genom världsalltet? Assistenten ville såklart inte döma. Men det fanns vassade tungor på observatoriet som inte hade några skrupler när det kom till konstformen av att döma andra. Dessa tungor viskade illa om att Luverie inte hade valt asteroiderna över den nya planeten. Dessa elaka rykteskapare hävdade att planeten hade besegrat honom. Att lejonet från Paris hade blivit besegrad och återvänt till sin kula för att slicka sina sår. Men assistenten lyssnade inte på det örat. Nej, nej. Jaha, sa Luverie uppfordrande. Berätta nu. Frige mig från denna skärseld och giv mig lidandet som tycks vara min lott att genomleva.
Vad står det i satans brevet?
Jo, min herre, den unga assistenten skummade igenom brevet för att återfinna namnet. En Henrik Weber har tydligen sett Vulcan från sitt observatorium i Kina. Luverie satte sig upp. Vad falskt? Dr. Weber är en mycket respekterad professionell astronom. Är mätningarna goda? Jo, från vad jag kan se, min herre. Brevskrivaren hävdar att det är exakt 148 perioder mellan Lescarbots observation och denna nya. Enligt tidigare förutspådd period. Luverie ställde sig upp. Vad fanns? Han tappade sin potatis i ren och skär chock. Lämna omgående mitt rum, unge man, röt lejonet. Men ett slukt leende hade långsamt börjat sprida sig över hans läppar. Ty jag har en planet att finna.
Lejonet är tillbaka. Leverier. Så han gör vad han alltid har gjort. Han räknar och han räknar och han räknar från förutsägelse. Han säger att 31 mars så kommer Vulcan passera framför solen. Nu har han äntligen den datan. Äntligen den datan som krävs för att göra, inte en korrekt uträkning, så långt vill jag inte gå. Eller, det är väl taskigt att säga. En korrekt uträkning har ju med verkligheten att göra. Inte en rigorös uträkning. Uträkningen är rigorös. Inte en rigorös uträkning baserad på rigorösa antaganden. Det har ju inte stoppat det fucking lejonet tidigare. Han hittade Neptunus på, du vet, drömmar och fairy dust. Om han kan hitta det baserat på boatslag, mer eller mindre, borde han väl ändå kunna göra en rimlig förutsägelse här. Det tycker han också. 31 mars. Vulkan kommer passera framför solen. Var redo. Nu kör vi. Så om du vill ha en dag då den här historien dog. Det kanske jag inte har sagt, men Vulkan finns inte. Behöver jag säga det? Det finns inte, så gott som vi vet i alla fall, några vulkanoider, som det kallas. Det vill säga små stenar där innanför heller. Men det skulle vi faktiskt kunna missa, att det skulle kunna finnas pyttesmå stenar där. Men ja, inget som är tillräckligt stort eller tillräckligt massivt för att kunna skapa den här förändringen i omloppsbanan som Merkurius har. Så dagen den här historien om Vulkan mer eller mindre dog. Den kommer fortsätta sprattla ett halvt sekel efter det här. Men det var 31 mars. Hela världen tittade. Ingen såg någon planet. Det här stoppar inte Leverrier. För det skulle kunna vara så. Han hade gjort lite antaganden om att, jag menar, omloppsbanan ligger väl förmodligen ungefär samma plan som alla andra planeter. Det var ett antagande han hade gjort tidigare. Varför, om det har stämt tidigare, varför skulle det inte stämma nu? Men okej, det kanske är lite off. Men om man har det som lite off, då måste tyvärr omloppsbanan bli rätt elliptisk, alltså superavlång. Och det är problematiskt, men okej. Så han kommer med en ny förutsägelse. 31 mars var fel. Istället så kommer den passera, kommer inte ihåg datumet, spelar ingen roll. För även det var fel. Men hur går det här till? Jag menar, två proffs har sett det nu. Så först har vi Watson, som gick och dog. Trist. Varför var ingen som trodde på honom? Jo, dels var det ju för att ingen annan astronom såg den där, vilket är lite konstigt, men kan hända. Dels var den väldigt nära en stjärna. Det var mer eller mindre tre stjärnor på rad. Och han använde den vänstra och den högra som referenspunkter. Men stjärnan i mitten är förmodligen den han såg. Och han, ja, han var väl off med någon liten halvgrad eller om inte mindre, så han tänkte att nej, det här är inte stjärnan, det här är whatever, liksom. Men ja, det är väl den tråkiga lösningen där, att han såg en stjärna och det gick lite väl snabbt. Men det var solastronomen då? Det var ju en solastronom som såg den. Det var därför Leverrier kom igång igen. Jo, det trevliga när en professionell astronom ser den är att det finns väldigt, väldigt exakta beskrivningar om var man har sett den. Inte under, du vet, de här tre kaosminuterna. Men för en solfläck så finns det väldigt exakta nedskrivningar om var den var. Och det var vad det här var. Det var en solfläck. För det var andra personer som då från andra delar av världen också hade tittat på solen med andra teleskop. Och de kunde liksom följa att men den planeten observerades att den skulle gå mellan solen och jorden här och här vid den här tiden. Och då kollade de på solen i sina gamla historiska dokument. Och de såg att nej, det finns en solfläck där. Så att till och med en proffsastronom hade problem med att skilja en solfläck från planeten. Så där dog den. Planeten Vulkan finns inte, fanns inte. Men mysteriet återstår ju. Säg att planeten inte finns, för den gör inte det. Säg det. Vad var det som hände då? Eller vad är det som sker då? För den här förändringen i Merkurius omloppsbana, den sker fortfarande. Man hade ju såklart andra förklaringsmodeller. Det behöver ju inte vara en planet. Det kan ju vara en massa små asteroider. Det hade man förmodligen också hittat vid det här laget, om de var tillräckligt stora, tillräckligt många, för att kunna påverka Merkurius så här mycket. Så okej, fine. Det var inte det. Man kanske hade fel om andra planeters massor. Nej, det verkar inte stämma. Man kanske hade fel i matten. Inte så att någon faktiskt hade räknat fel, men alla uträkningar är ju approximativa. Nej, det var inte det heller. Solen. Solen kanske inte är helt rund. Solen kanske är mer som en tomat. Lite hopsquishad. Nej, eller jo, men inte tillräckligt mycket för att du skulle få en förklaring. Så att, ja. ett halvt sekel så låg liksom det här mysteriet kvar. Vad var förklaringen? Om den inte var en sten. Ja, förklaringen kanske inte var en sten, men den gavs av en sten. Vilket alltså är jätteroligt skämt om man vet att det var Einstein, en sten, som förklarar det här. Så vi drar skämtet igen. Förklaringen gavs av en sten. Så det var här förfallet av gravitation började. Man hade ju varit ganska säker på att Newton hade rätt med sin gravitationslag. Det finns ingen anledning till att Newtons gravitationslag ser ut som den gör egentligen. Utan det var mer det som passade datan. Men sen så har den varit så fruktansvärt korrekt. Jag menar, du har ju hört hela historien om hur man fann Neptunus. Förhoppningsvis har du hört det. Visst har du lyssnat på det tidigare avsnittet. Väldigt bra avsnitt. Där man med hjälp av Newtons gravitationslag kunde förutspå vad en planet skulle vara. För en annan förklaring när de hittar felen i Uranus bana skulle kunna vara att okej, det är fel i modellen. Newtons gravitationslag stämmer inte riktigt. Och det var ju folk inte riktigt inne på här. För att den hade nu hållit, det var så 200 år om man hade hittat en planet med den. Den hade ju funkat jättebra. Tills Einstein kom då och insåg att gravitation påverkar tid också. Så bland annat, om du är väldigt, väldigt nära någonting som väger väldigt, väldigt mycket, då går tiden långsammare. Merkurius har en ganska elliptisk omloppsbana. Vilket innebär att ibland går den närmare solen, ibland går den längre ifrån. När den går närmare solen så går tiden långsammare. Vi pratar inte jättemycket här. Men ändå tillräckligt mycket. För att det då ska se ut som att ja, banan vänder på sig. Den beter sig inte som Keplers lagar eller som Newtons gravitation. För att tiden går långsammare. Och det hade man ju aldrig kunnat tänka sig. Att man hade missförstått tid. Jag vill tacka Malin Hellström för hennes väldigt fina berättarröst. Mer av hennes grejer hittar du på YouTube-kanalen Druid Barbarians Campfire. Och vår fina omslagskonst gjord av John och Richard Brynt-Tureson. Och jag, er följeslagare i den här vetenskapliga historien, heter Viktor Vase, tillämpad matematiker och algoritmutvecklare. Eller för att använda min tekniska titel, algoritmens trumslagare.